Och nu ska vi få läsa dagens bibeltext som Jonny kommer senare att predika över. Och den är hämtad ifrån Andra Mosebok kapitel 16, vers 1 till och med 12. Israels menighet bröt upp från Elim och kom till Sinaiöknen mellan Elim och Sinai på 15:e dagen i andra månaden sedan de hade lämnat Egypten. Hela menigheten knotade mot Mose och Aaron i öknen och sa: om vi ändå hade fått dö för Herrens hand i Egypten, där vi satt vid köttgrytor när brödet räckte till för oss. Ni har fört oss ut i öknen för att alla vi som är samlade här ska svälta ihjäl. Då sa Herren till Mose: jag ska låta det regna mat till er från himlen, så att folket varje dag kan gå ut och samla så mycket de behöver. Då kan jag sätta dem på prov och se om de rättar sig efter mina anvisningar eller inte. När de tillreder vad de hämtat hem på 6:e dagen kommer det vara dubbelt så mycket som de samlar in de andra dagarna. Mose och Aaron sa då till israeliterna: ikväll ska ni förstå att det är Herren som har fört er ut ur Egypten. Och imorgon ska ni få se Herrens härlighet. Han hör ert knot mot honom, för det är inte mot oss ni knotar, vi är ju ingenting. Och Mose fortsatte: ikväll ger Herren er kött att äta, och imorgon så mycket bröd ni behöver. Herren hör nu hur ni knotar mot honom. Vi är ingenting, det är inte mot oss ni knotar utan mot Herren. Sedan sa Mose till Aaron: säg till Israels menighet att träda fram inför Herren, eftersom att han har hört deras knot. När Aaron talade till Israels menighet vände det sig mot öknen, och då visade sig Herrens härlighet i molnet. Herren talade till Mose: jag har hört israeliternas knot. Säg till dem, mellan skymning och mörker ska ni få kött att äta, och imorgon bitti ska ni få så mycket bröd ni behöver. Då ska ni inse att jag är Herren, er Gud. Amen.
Tack Gud att du är en Gud med stor makt och härlighet. Tack att du har kraft att förändra våra sammanhang och vända våra motgångar till någonting som är positivt och som vi kan lära oss av. Vi ber att din heliga ande skulle leda den här stunden där vi får lyssna till Guds ord. Och jag ber att du är med mig och låter det som ska bli sagt få bli sagt. Jag vill också be att du välsignar de pengar som har kommit in. Tack för varje människa som har varit med och ge och gett till ditt rike. Vi ber att vi skulle kunna förvalta de pengarna på ett bra sätt. I Jesu namn. Amen. Vilken strålande morgon vi har fått. Kan det vara kanske den vackraste biltur jag har haft det här året på vägen till jobbet? Jag skulle tro det. Solen har lyst rakt igenom de här rimfrosttäckta träden. Och dimman har legat som ett litet täcke över fälten. Helt underbart vackert. Jag hoppas att du också får möjlighet att gå ut och uppleva detta under dagen. Eller kanske du redan har gjort det. Jag är en person som älskar att vara på väg. Det har jag upptäckt genom livet. Ni vet den där känslan av, ja, men liksom blossar upp i kroppen när bilen är packad och barnen är bältade och termosen är fylld med kaffe. Och när man rullar ut på vägen eller tåget åker ut från perrongen eller vilken bild som vi ska använda. Och min fru, hon är likadan, så för ett antal år sedan så köpte vi en campingbuss. Jag tror att den kommer upp på bild här i rutan för er som sitter hemma. Och den har vi fått göra många härliga upplevelser i. Och det är som att glädjen och alla känslor blir ännu lite större när man lämnar den trygga hemmaplan och åker ut i världen på något vis. Glädjen över att få leva blir ännu större. Men också känslorna kring problemen kan bli större när man plötsligt upptäcker att man står bredvid vägen och kylaren kokar och man inte vet hur man ska komma hem. Eller ett annat tillfälle när vi hade gått upp tidigt på morgonen för att komma iväg innan det blev för varmt mitt i sommaren. Och ut på motorvägen, en enorm motorväg. Och så upptäcker vi att vi är på väg åt fel håll. Och det dröjer en timme innan det kommer en avfart om man kan vända. Och så är den morgonen lite bortkastad. Alltså, i de stunderna då kan både ilska och frustration krypa sig på. Och det är ju de stunderna som vi ofta sätts på prov. Vad vi har för familjerelationer, vad säger vi till varandra, vad blossar upp för tankar. När problemen kommer och vi är lite utsatta, inte där hemma där vi har alla förutsättningar att ta tag i situationen på ett annat sätt. En kuslig känsla och insikt som har kommit med åren för min del, det är att det är först när en människa sätts under press som ens svaga sidor börjar sippra fram. Det är lite grann som bilden av att man klämmer på en kaviartub och så får man se vad som kommer ut ur den. Det kan vara både det ena och det andra. När vi finns i stress och i barnskrik, pandemitider och konflikter, det är då som våra svaga sidor kommer fram. Och vi har ju lärt oss i scouterna den här fina meningen att en scout möter svårigheter med gott humör. Underbart fina ord. Det kan låta enkelt, men under lite press så är det kanske det svåraste av allt. Och i dagens text så möter vi ett folk som är på väg. De har precis lämnat en tuff tid i Egypten. 430 år har man varit där i Egypten och varit slavar. Och så har man lämnat det här bakom sig. Gud har befriat folket. Och när havet delar på sig och man lyckas ta sig över, vilket soldaterna som följer efter inte gör, och man börjar förstå att det verkligen är sant, vi är fria, då utbrister folket i lovsång och glädjen är oerhört stark och påtaglig. I kapitlet innan det som vi läste här så brister Miriam, Arons syster, ut i en lovsång där hon sjunger: sjung till Herrens ära, stor är hans höghet och makt. Och många, många fler ord än så. Och de får ett löfte av Gud att de ska få komma till ett land som är vidsträckt och som flödar av mjölk och honung. Det är stämningen när de ger sig iväg. Ungefär samma som vår familj brukar känna när vi ger oss ut på en resa. Men ökenvandringen som påbörjas där och då blir tuff. Och det börjar sakta smyga sig upp samtal där i det långa ledet av människor som vandrar genom öknen. Snacket går och till slut så kan man inte hålla klagoropen tillbaka, utan man tar sig fram till Mose och Aron längst där fram i tåget. Och så säger man högljutt: om vi inte ändå hade kunnat få stanna kvar i Egypten, där hade vi i alla fall mat att äta. Vilket inte alltid var fallet under ökenvandringen. Där det rådde brist på både mat och vatten bitvis under färden. Och så kommer en liten mening här som jag skulle vilja stanna upp vid. Alldeles efter att folket har klagat på både Gud, Mose och Aron, så börjar Gud tala till Mose och Aron vad de ska säga till folket. Och då står det så här vid ett tillfälle: att han ska sända mat som ska få regna ner från himlen, läste vi. Och så säger han så här: då kan jag sätta dem på prov och se om de rättar sig efter mina anvisningar eller inte. Då kan jag sätta dem på prov och se om de rättar sig efter mina anvisningar eller inte. I Bibeln talas det en hel del om att bli prövad. Och det är också en del av den här gudstjänstens tema. Men vad är det egentligen att bli prövad? Vad är det som Gud gör här? Och det här kompliceras lite grann av att det här ordet används på olika sätt i Bibeln. Och jag skulle vilja nämna tre olika sammanhang nu där det här ordet används. Bara för att reda ut att det finns lite olika typer av prövningar när vi kommer till det här ordet i Bibeln. Den första typen av prövning som vi hittar i Bibeln, det är den som Gud utsätter människor för i syfte att se hur stark deras tillit är. Alltså, Gud är den som är avsändaren, som helt enkelt sätter människan i den här situationen för att se om hennes tillit verkligen man har den tilliten till Gud eller egentligen till något annat. Och en av de allra tuffaste prövningarna som finns i den här boken, den är Abraham med om. Och det är en hemsk berättelse där Gud ber Abraham att offra sin egen son. Och att han ska göra det för att visa att han lyder Gud i allt. Och han gör detta, eller i alla fall är på väg att göra detta. Och när han står med kniven höjd så kommer en ängel och säger de här orden. Abraham, Abraham, lyft inte din hand mot pojken och gör honom inget ont. Nu vet jag att du fruktar Gud. Nu när du inte har vägrat mig din enda son. Det som Abraham utsattes för, det saknar motsvarighet i Bibeln. Gud gör aldrig så här någon mer gång. Och det är helt fruktansvärt, kan jag tycka, att Gud ens utsätter Abraham för detta. Men själva principen ser vi fler gånger i Bibeln. Att Gud helt enkelt vill testa de som följer honom och deras tillit. Och det ser vi också i den här texten att Gud vill göra. Han säger att han ska låta det regna mat ifrån himlen. Men han säger också att de bara får samla så mycket mat som behövs för den dagen. Inte mer. Det går inte att lägga på hög, för den maten kommer ruttna över natten. De ska bara ha så mycket mat som de behöver för varje dag. Därför Gud kommer sända mer mat imorgon. Och frågan är om israeliterna vågar lita på det. Eller om man helt enkelt ska samla så mycket som möjligt och bunkra. Som vi gjorde också i Sverige här med toalettrullar och annat för ett tag sedan. För att Gud helt enkelt inte kommer förse dem sen. I båda de här texterna så talar Gud helt enkelt väldigt tydligt. Och så testar han genom det om de kommer följa hans anvisningar eller inte. Och det är den här typen av prövning som Paulus talar om i första Korintherbrevet 10:13. Där han säger så här. Gud är trofast och ska inte låta er prövas över er förmåga. När han sänder prövningen visar han också en utväg så att ni kommer igenom den. Den här typen av prövning är alltså aldrig så tuff så att vi inte klarar av att ta oss igenom den. Det är prövningar som ska hjälpa oss att växa. I tillit och i kärlek och lydnad till Gud. Det är den första. Den andra typen av prövning som nämns i Bibeln, det är den som Jesus talar om i sin egen bön, vår fader. Och som vi hade en predikoserie om lite tidigare, för ett antal månader sedan. Där Jesus säger så här, utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Här låter det som att prövning är någonting negativt. Någonting som vi inte vill bli utsatta för. Och här står prövning liksom tillsammans med en mening som handlar om att inte bli utsatt för det onda. Och här är det rimligt att tänka att den prövning Jesus talar om, det är inte en prövning som han sänder. Utan en prövning som egentligen djävulen är avsändare. I Bibeln så talas det om en ond makt. Som beskrivs som ett rytande lejon som går omkring och letar efter någon att sluka. Och här kan man tänka olika såklart kring om den onda makten i Bibeln är personifierad eller inte. Men hur som helst så menar Jesus att det är den typen av onda angrepp som vi inte ska bli utsatta för. Och vi kan se detta också när Jesus säger till lärjungarna så här i Markus 14:38. Vaka och be att ni inte blir utsatta för prövning. Det är en negativ prövning. Och i det här fallet är det inte Gud som är avsändare, utan han är våran beskyddare. Han är den som står vid sidan av oss och vill hjälpa oss igenom den. Och att vi inte behöver möta den här onda makt, utan att Gud försvarar och hjälper oss. Den tredje typen av prövning som nämns i Bibeln, som jag har hittat, det är den typen av prövning som Israels folk drabbas av under sin ökenvandring. Där de bitvis fick lida av både brist på mat och vatten. Här är det varken djävulen eller Gud som är avsändaren, utan snarare livet självt. Med alla sina omständigheter, den jord vi lever på som är kantstött och ofullkomlig. Så länge vi lever här så kommer det finnas omständigheter som prövar våra liv och våran tro på olika sätt. Det är inte Gud som vill att vi ska ha det så. Däremot kan det verka lite som att Gud låter det drabba oss. Men det är inte han som sänder det över oss. Och det är en väldig skillnad, i alla fall för mig. Och den här typen av prövningar hittar vi till exempel i Jakobsbrevet 1, där det står så här: skatta er bara lyckliga, mina bröder, när ni utsätts för prövningar av olika slag. Ni vet ju att om er tro består provet, ger den uthållighet. Och här står det ju utsätts för prövningar. Och läser man i folkbibeln så står det råka ut för. Det är alltså ingenting som Gud sänder, utan någonting som händer snarare. Det här grundordet i grekiskan bapipso, det betyder att falla i händerna på. Det är att någonting helt enkelt drabbar mig. Men även om alla slags prövningar är tuffa att gå igenom, så är det ju faktiskt så att de också gör någonting med oss. Det är inte bara negativt att våra liv innehåller motgångar. Det är ju därför till exempel som Vårgårda med Autoliv i spetsen har testat bilbälten genom alla år. För att helt enkelt, ja, man krockar bilar för att se hur väl de här bältena håller. Så är det också med våran tro. En oprövad tro vet vi aldrig vad den går för. Och för att ta oss tillbaka till den här campingbussen då, som vi köpte, jag och min familj, för ett antal år sedan. Så var vi tvungna att sälja den för något år sedan. Därför att vi blev fler i familjen. Och det fanns bara 3 bälten. Och jag liksom försökte överallt hitta någon som kunde sätta in ett till bälte i den här bilen. Så vi kunde ha den kvar, för vi älskade den. Men det var ingen som ville. Några sa, ja visst, vi kan sätta in ett bälte, men vi måste dra sönder det 100 gånger för att se att det håller en krock. Och då är det ganska meningslöst. Det finns inte mycket kvar att fästa i om man ska dra sönder fästpunkten 100 gånger. Så vi fick släppa den tanken och sälja bussen. Så är det med våran tro också. Den behöver prövas för att den ska bli stark och växa. Och för att vi ska veta att den håller att leva på. Annars så kommer vi egentligen aldrig veta liksom vilken stor klippa Gud är att bygga sitt liv på. Det är det ena som är positivt. Det andra, det är någonting som vi sjöng om i den första salmen idag. Emil Gustafsson beskrivs på Wikipedia som en svensk predikant, mystiker och psalmskrivare i slutet av 1800-talet. Han skriver i den första versen i den salmen vi sjöng så här: ett stilla barnahjärta, man får ej hur som helst. Det går ej utan smärta att bli så genomfrälst. Det kostar tåreströmmar förrän jag helgats så, att alla mina drömmar i Jesu anda gå. Det kostar tåreströmmar att få ett liv som på något sätt ödmjukar sig under att Gud är Gud och jag är människa och jag får lita på honom genom allt. Paulus är inne på samma sak i andra Korintherbrevet 12 kapitel och vers 8 och framåt. Han pratar om att han har fått en tagg i sitt inre. Det är inte Gud som har gett den, men den finns där för att han inte ska förhäva sig och tro liksom mer om sig själv så mycket att Gud inte får plats i hans liv. Och han säger så här: 3 gånger har jag bett Herren att han ska lämna mig i fred, den här taggen alltså, vad det nu är för någonting. Men han svarade: min nåd är allt du behöver. Ja, i svagheten blir kraften störst. Därför vill jag helst skryta med min svaghet, säger Paulus, så att Kristi kraft kan omsluta mig. Jag gläds åt svaghet, för förolämpningar och svårigheter, förföljelser och nöd, när det är för Kristi skull. Ty när jag är svag, då är jag stark. I Gud alltså. Men hur stavas då detta gudomliga hopp som vi kan få lita på mitt i prövningen? För det är ju oftast precis mitt i prövningen som det är som svårast att behålla riktningen i livet, uthålligheten och motivationen. Det är när vi är mitt i ensamheten, mitt i pandemin, mitt i ångesten, mitt i sorgen. När vi varken precis har börjat gå och när vi inte ser slutet. Där är det som störst hopplöshet att brottas emot. Var i då ligger det här hoppet som Bibeln så flitigt vill att vi ska lita på? Vad finns det för löften? Och nu har jag två avslutande punkter här utifrån den här texten om Guds löften för oss mitt i prövningen. Det första är ett: Gud överger aldrig. Gud överger aldrig. I dagens predikotext, dessa 12 verser, så nämns ordet knota, ett ganska roligt ord för övrigt, 7 gånger. Knota, det är ett ord som jag undrar egentligen hur Bibelkommissionen tänkte när de använde. För vem förstår att använda det på ett vanligt sätt i vardagen? Men man kan översätta det med klaga istället, så blir det lite lättare. 7 gånger så står ordet klaga med den här texten. Och det visar på att den här, poängen med den här texten är egentligen inte att Gud sätter folket på prov. Det är inte det viktiga här. Egentligen, poängen är att Gud är trofast i en väldigt, väldigt svår situation som folket befinner sig i. Och han står kvar oavsett om de klagar på honom och tycker att de har blivit orättvist behandlade. Att Moses som ledare borde avsättas. Att de borde vända tillbaka till slaveriet till och med. Trots att Gud får höra allt det. Efter allt det han har gjort för dem så står han kvar och överger dem inte. Han är så här snabb att sända ett regn med bröd från himlen till dem. Hur kan han göra det? Jo, för att han älskar dem. Precis som en far och en mor älskar sitt barn. Oavsett hur mycket skit man under vissa år får ta ifrån dem, så står man kvar och älskar dem genom allt. Den där egenskapen hos oss människor har vi ärvt av Gud. Därför Gud är sån. 600 år efter ökenvandringen så skriver profeten Jesaja så här. Och en profet är en person som talar sanningens ord från Gud. Jesaja 49, vers 15. Glömmer en kvinna sitt lilla barn, bryr hon sig inte om det hon själv har fött. Och även om hon skulle glömma, glömmer jag aldrig dig. Nej, ditt namn är skrivet i mina händer, säger Gud. Ditt namn är skrivet i mina händer. Kommer ni ihåg hur man skrev namnet på den man var kär i på handen när man var lite yngre? Så gör Gud med dig, därför han älskar dig. Det andra jag vill säga är att Gud tål våran klagan. Israels folk hade nyligen blivit befriade från ett 400 år långt fångenskap i Egypten. Arbetat under piska och nu var de fria. Och de vandrade mot ett förlovat land. Och det går en månad. Sen börjar de klaga på Gud. Högljutt. Och önska sig tillbaka till slaveriet. Då tänker jag så här. Gud i den situationen var ändå väldigt snabb att ge dem vad de behövde. Och lät det regna bröd. Trots deras anklagelser. Då får vi också klaga på Gud ibland. Om vi behöver det. Precis som psalmisterna i Gamla testamentet så får vi uttrycka vårt klagorop, vår känsla av att ha blivit orättvist behandlade, vår besvikelse över de rådande omständigheterna, pandemin som just nu vi befinner oss i, sorgen över att de vi älskar har gått bort, vad det än kan vara. Vi får sträcka våra händer mot Gud och säga: varför har du låtit detta ske? Och även om vi till och med skulle spotta och svära på Gud, så skulle han stå kvar där vid din sida. Och det kanske till och med bara är bra för dig att få uttrycka den känslan av besvikelse inför honom. För när det väl har fått komma ut, då kanske du är redo att ta emot någonting annat. Guds kärlek i ditt liv. Och jag kan bli överraskad och slagen på något sätt till marken av den kärlek och den tålamod, det tålamod och den trofasthet som finns i den här texten. Vi är i den andra boken i Bibeln. På den tiden då Gud ofta beskrivs som lite hårdare och lite mer lagisk än i Nya testamentet. Då ändå är Guds personlighet här så otroligt tydlig. Som en kärleksfull, tålmodig och trofast Gud. Som vill sitt folk allt det bästa. Och som en avslutning på den här predikan så vill jag läsa en annan profets ord, Jeremia, som levde i en väldigt tuff tid. I en tid när Israels folk var slaget till marken, delar av det var förda till fångenskap och andra kämpade med att försöka bygga upp något slags rike igen. Då säger Jeremia så här. Och det är egentligen Gud som talar genom honom. Till oss och till hans folk. Jeremia 29, vers 11-14. Jag vet väl vilka avsikter jag har med er, säger Herren. Välgång, inte olycka. Jag ska ge er en framtid och ett hopp. När ni åkallar mig och ber till mig ska jag lyssna till er. När ni söker mig ska ni finna mig. Ja, om ni helhjärtat söker efter mig ska jag låta er finna mig, säger Herren. Vi ber tillsammans. Tack Gud för möjligheten att få klaga och ropa och uttrycka våran sorg över den prövning som vi ibland hamnar i. Tack att du står fast, att du aldrig överger oss, oavsett vad. Tack också Gud för att du står på våran sida, att du vill oss väl och att de motgångar som drabbar oss, de prövningar vi ibland måste gå igenom, ändå kan bygga upp våran tro och våran tillit till dig. Och göra oss ödmjuka. Så att våra drömmar kan få gå i din anda. Som Emil Gustafsson så fint skrev för över 100 år sedan. Vi ber Gud för resten av den här gudstjänsten. För den dag som ligger framför. Kom heligande med din närvaro in i var och ens av våra liv där vi finns just nu. I Jesu namn. Amen.